Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Vi är sponsrade av Under Your Skin, som ni nu känner till, tänker jag. Jag har ju pratat jättemycket om Hair Growth Kit, som har fått mitt hår att växa tillbaka på det sjukaste sättet. Det är, alltså, gå in och googla bilder så kommer ni se. Men nu är det så att jag har gjort någonting som jag aldrig har gjort förut.
Och vad är det då?
Det är att jag har slingat håret. Alltså jag har ju varit en natural blonde.
Ja, det är ju helt sjukt att du har varit det så länge.
Jag vet.
Man har inte trott det.
Nej.
Alltså det har varit all natural. Ja. Men nu har du gått på lite sling.
Ja, jag har aldrig fattat det när man färgar håret, att det kan bli lite annan kvalitet.
Lockarna har kommit fram för dig.
Ja, och därför så har jag börjat använda hårinpackning nu. Så att håret inte ska kännas så torrt.
Mm.
Och då har jag använt Intense Moisture Treatment. Alltså en hårinpackning. Jag har aldrig hållit på att packa in håret. Men det gör att det känns lite liksom mer levande.
Det gör ju det. Mm. Och du behöver det nu när du har gjort det lite torrare på längderna, så att säga. Som det blir när man färgar.
Mm.
Jag fortsätter på mitt detox-kit som jag tycker är helt otroligt.
Ja.
Får frågor hela tiden om vad jag har gjort med mitt hår. Det är det. Under Your Skins detox-kit. Och sen vill jag också varmt rekommendera både deras hårolja.
Mm.
Perfekt också för torra längder. Men även deras värmespray.
Va? Har de värmespray? Skämtar
de har värmeskydd, ja. Och det funkar skitbra.
Oh,
har du inte sett när de har gjort sådana tester? Man ser på Instagram ibland att någon typ såhär rostar en macka, ja, med värmeskydd på ena och inte värmeskydd på andra. Och man ser hur mycket värme faktiskt sliter på håret.
Oj, vad sjukt. Det här visste jag faktiskt
Nej.
Inte. Det ska jag köpa 100%.
Det är så jävla bra. Om ni går in på underyourskin.se och så använder ni koden tabberaset20 så får ni 20% på allt på helsidan i 7 dagar. Som sagt, detox-kittet, det är approved by me. Mm. Och du har ju också den här fantastiska inpackningen och vi har ju pratat om hair growth kit
ja, men
länge.
Alltså, jag är chuketh över vad den gjorde med vad den gjorde med mitt hår. Alltså att jag fick tillbaka
håret.
Ja,
ja, nu har du mycket.
Ja,
tack, Under Your Skin! Vi fortsätter vårt samarbete med Linas matkasse, som vi har sagt tidigare. Det gör ju livet så mycket enklare när man... Nu är det ju jag typ som väljer vilket recept vi ska få hem varje vecka.
Mm.
Man får välja mellan 80 olika recept.
Jag vet.
Ta de grejerna som man vet att barnen gillar, som man vet att sin man kan laga. För att man själv vill ta lite semester från köket. Och
just
han får inga egna idéer sådär.
Det är det största utbudet av recept i den här matkassebranschen. Det känns ändå viktigt att
ja,
säga.
Ja, när man har liksom hållit på med matkassar tidigare och så har det liksom varit ganska begränsat. Och har tagit något som kanske inte blir så jättekul. Men det här är ju provtryckt och det jag tycker är så jäkla kul också är att man kan se betyg på recepten.
Jag vet! Hur smart är inte det?
Det är så jäkla smart.
Det måste jag ändå säga är ganska modigt av Linas.
Det är det verkligen.
Det här kanske inte hade det bästa betyget. Dags att göra om det här receptet.
Då tar vi ett nytt.
Gratis marknadsundersökning
från
smarta jävlar.
Otroligt smart.
Det finns ju så snabblagat, växtbaserat, barnvänligt. Mm. Alltså massa olika. Det kan
och typ
och
att man blandar lite. Vi försöker äta mer vegetariskt.
Mm.
Och sen mer fisk än liksom andra typer av proteinkällor.
Mm.
Men också när det finns mycket, mycket gott asiatiskt.
Ja.
Och att allting kommer i liksom exakt den mängden man behöver.
En viktig grej, har vi ens tagit upp det här? Alltså man har ju 100% koll på sin matbudget.
Ja.
Ah, ja, det är annars.
Nej.
Det här är hur bra som helst.
Men sen kan det i och för sig vara så. För att oftast när man handlar i en vanlig matbutik så är man lite hungrig och så slänger man in lite andra grejer. Eller jag vill testa det här.
Mm.
Men det kan man ju tyvärr göra på Linas också. De har ju vanliga matvaror.
Mm.
Så då bara, nu var det en kampanj på den här grejen. Slinka ner.
Ja, jag
har också faktiskt börjat boka på deras fruktkasse.
Ah, otroligt.
Ja, otroligt. Så man bara får jättefärsk, fin frukt som är liksom välplockad av dem hem.
Man kan se alla recept och beställa på linasmatkasse.se.
Tack Lina!
Tack Lina! Alltså fan, tack Lina!
Ja, tack.
Jaha, var fan ska vi börja?
Ja, var börjar man? Jag vet inte, livet hur fan det är inte på topp, kanske?
Nej.
Verkligen att springa i liksom hagel, pissande motvind.
Mm.
Och som att det är någon slags Murphys law att allt skit händer samtidigt.
Mm.
Av någon anledning.
Jag vet. Det är verkligen alltid så. Det är som att man kan förvänta sig när något hemskt sker att det kommer med flera.
Det kanske inte ens Murphys law kanske är om det värsta ska hända så kommer det att hända.
Mm.
Skitsamma, men bryr sig om fucking Murphys law.
Ja, jag kan bara dra ett kalas innan vi alltså låter mörkret ta oss hårt.
Vi ska rides hela vägen ner till helvetet. Nej, men så gillar det inte. Jag tror att det kommer att bli fint också, så ni behöver inte sluta lyssna nu.
Nej.
Och det kommer att bli hoppfullt också.
Mm.
Och det kommer att bli vackert, tror jag. Hoppas jag.
Mm. Jag har i alla fall fått tillbaka mitt DNA-test.
Ja.
Som jag beställde för 1000 år sedan. Som jag fick hem för liksom 400 år sedan. Som sen låg i 200 år hemma innan jag äntligen liksom slickade på den där topsen.
Du har inte varit rädd för att göra det. För jag har tänkt att om jag slickar på den där topsen och skickar in ett sånt DNA-prov. De använder ju det sen när de ska kolla upp brottslingar och förövare. Det var ju så Linköpings mördaren åkte dit.
Jag vet. Alltså, Anders var så här, ska du lämna ut ditt DNA?
Ja.
Men jag var för nyfiken.
Ja, jag fattar det.
Vilket kanske kommer bita mig röven någon gång. För jag skulle ju verkligen kunna alltså, backa någon.
Ja.
Om det var liksom en kompis som ringde och sa, alltså, kan vi göra oss av med... Så hade jag sagt ja.
Du menar, kan vi göra oss av med den här soppåsen som inte är sorterad?
Exakt. Då kommer jag hjälpa till med det. Och då åker väl jag dit då?
Ja, du åker dit.
Ja. Inte förvånande nog, men kanske lite trist. Jag hade liksom en önskan om att det skulle finnas typ så här 3% Spanien eller något.
Ja.
Men jag är ju då den mest ariska personen som går på den här jorden.
Är du förvånad?
Nej, inte förvånad. Jag är inte förvånad. Men det är ändå otroligt för att de flesta som jag har sett som har gjort sådana här DNA-test så är det ändå så här. Och 1,5% Frankrike, 3% Ungern. Jag är då 80% svensk, men inte bara svensk utan 80% från norra Sverige.
Ja.
Det är liksom Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och 20% från Finland. Så det var liksom inte så att jag skrattade till när det kom.
Nej.
Jag är inte förvånad. Men det var ändå lite så pirrigt när det dök upp ett mejl och bara, ditt DNA-test är klart.
Ja.
Klick.
Jag tänker också säga att du är 20% finsk. Jag trodde det var mer.
Ja.
För det är väl typ bara i Finland som människor är blonde i vuxen ålder naturligt. Det känns som en sån jävla finsk grej.
Ja. Ja, verkligen. Du skrev det. Antingen finnar eller albinos.
Ja, som är blonda i vuxen ålder, ja.
Ja.
Alltså primärt. Jag undrar om det finns forskning på det här. Det borde du göra.
Ja, det vore väldigt intressant faktiskt.
Det blonda folket.
Det är vi. Det är jag.
Eller så är det bara hela överbiten av Norge, Sverige, Finland.
Mm.
För det är väl också ganska melatoninfattigt där, tänker jag.
Ja.
Melanin heter det.
Ja, inte melatonin. Det är något
Nej,
helt annat.
Det har de ju, i alla fall på vintern när det är fucking mörkt.
Verkligen. Nej, men det roliga med det här egentligen var ju inte att jag fick veta liksom, hur mitt DNA är sammansatt eller från vilka länder. Utan det var ju att man kunde sen klicka vidare för att se släktingar.
Mm.
Alltså människor man delade DNA med.
Ja.
Och då fick jag upp en person som... Det liksom stod är en förälders kusin.
Mm.
Min pappa hade ju två systrar, båda är döda och nu är han också död. Sen hade han, eller har, tre halvsyskon.
Ja.
Som vi liksom inte har någon kontakt med. Min pappa kontaktade sin lillebror, hade letat efter honom i jättemånga år. Och när han var sjuk så fick han kontakt med honom.
Ja.
De hann bara träffas två gånger eller något innan pappa dog. Och han... har också två liksom, systrar. Så att jag förstår ju att det här är en person som verkligen är min släkt. Så jag skrev till henne på Facebook. Och bara, hej hej, typ, tror att vi är släkt. Jag har inte fått svar ännu. Det blir spännande. Man vet inte var det kommer landa. Det var ju lite en önskan när man gick in att det hade stått typ så här halvsyskon.
Att du hade fler?
Ja, typ farsan hade knullat snett eller någonting.
Ja, Det där hände ju faktiskt min pappa.
Mm-hmm.
Har jag berättat om det?
Nej.
Det var så konstigt, för när farmor dog, hon dog först, då skulle hon kolla, du vet, göra bouppteckning eller vad fan det är. Och då visade det sig att farmor har skrivit över allting på typ morsan eller någonting.
Mm-hmm.
Alltså det var jättemärkligt i alla fall. Mm. Sen dör farfar ett år senare, typ av sorg. Och när han dör och de gör bouppteckningen, så kommer det fram ett barn.
Mm.
Då har han ett barn då med, när han var 18, med en piga på sin systers gård.
Yeah.
Och farsan var så här, fan, jag har varit ensam barn hela livet. Och jag har haft ett syskon som bor i Stenkyrka. Det är liksom typ 2,5 mil från Visby.
Mm.
Och jag har inte vetat om det här.
Nej.
Det är så jävla bisarrt. Och hur fan kan de inte ha sagt det här?
Ja.
Och sen så börjar vi prata med syskon till min farfar som säger, ja, men det där var lite oklart. Då så säger de att det går också ett rykte om att det var faktiskt farfars syrras man som hade knullit snett. Och att farfar var ung och skrev på faderskapet så att det inte skulle bli en skandal.
Aha.
Men sen åker ju han och träffa den här kvinnan då, sin syster, halvsyster. Och hon säger, men jag växte upp hela livet med en bild på min farfar Erik.
Ja.
Pappas pappa.
Oh, herregud.
Det är så jävla märkligt. Också att man kan liksom ta med sig en sån hemlighet i graven, för det kommer ju komma fram sen.
Ja, men jag vet, det är det där som är så sjukt. Alltså, det, ja, verkligen.
Det är ju ett jävla svek ändå. Särskilt för någon.
Gud, ja.
Ja, men typ om du skulle veta nu, och om det var så att din pappa då, Staffan, att han skulle vara helt medveten om att det finns ett
nej,
barn.
Men sinnessjukt beteende ju.
Ja.
Det är inte okej.
Nej, det är inte okej.
Alla ni, nu ska vi. Uppmaning till alla er där ute som har knullat snett och fått ett barn. Ja. Det var i alla fall lite roligt.
Det var verkligen. Jag måste fasen gå och göra det. Sånt där test.
Mm.
Så får vi se om det är någon i min släkt som åker dit för mord. Det är ju ett par mord på Gotland som är olyste.
Procentuellt så skulle det kunna vara någon i din släkt.
Ja.
Inte också alla släkt med alla på Gotland.
Alla är verkligen det. Alltså jag har ju förlängd svanskote. Alltså förlängd, inte jätte... Jag föddes inte med svans.
Nej.
Men det hände att folk gör det.
Alltså innavels...
Ja.
Halloj.
Alla tips av dubbel urinrör och sånt där.
Mm.
Väldigt mycket liksom downstairs var det verkar. Med innehåll, men alls spännande i alla fall.
Okej, ska vi hoppa vidare?
Gud,
ursäkta. Gud, det låter som att det sitter en
vad är det?
Räv.
Kråka, nej. Det, vad är...
En räv sitter ju inte i min hals.
Det är en fågel, va?
Vad fan? Alltså, hör du, det låter liksom...
Vänta. Tänk om du har fått covid.
Men alltså, jag låter ju som en astma. Okej, skitsamma.
Är det underlat i halsen? Nej.
Det kanske är
det. Det är också fågelpodden. Förra veckan pratade vi om hynan. Den här veckan, allt om underlaten. Underlat.
En kråka, eller? En kråka i halsen.
Jag var så avis på min kompis Petronella som hade en underlat som hette Pelle. Tror jag.
Wow, det hette min bästa kompis underlat också. på riktigt. Jag tror att det är ett underlat namn.
Precis som att man dyker på kaninen till Stampe.
Ja, exakt.
Min kanin hette Torsten i och för sig.
Det är så jävla sjukt med kaniner. Jag orkar inte gå in i djurgrejen, men fan vad sjukt det är. Alltså kaniner, de är så sprattliga och hårda ju. Ah. Fast mjuka. De liksom, de får som
Men Torsten han tog en bik själv.
Sluta!
Han tog livet av sig.
Din kanin tog livet av sig.
Ja.
Hur fan gjorde han det?
Eller så blev han galen, för han satt och tittade på TV. Han tittade på TV. Och sen springer han i en cirkel tills han dör. Alltså det,
herregud.
Det är så sjukt. Han fick något knäpp typ. Så jag vet inte om han...
Han var olycklig för att han var tvungen att vara inomhus.
Men han var ju ute ur buren, han satt och tittade på fucking TV.
Ja, är det normalt för en kanin?
Kanske inte.
Gäster med gester.
Bästa programmet.
Hallå. Rest in peace, Torsten.
Sätt på SVT2.
Ja, fy fan.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi har med oss BookBeat i podden och jag har ju haft BookBeat-appen i ungefär 10 år. Och när jag går in och kollar, jag vet inte om det här är damp eller om det är damp, så har jag 156 påbörjade böcker.
Ja.
Alltså kanske lite många att köra samtidigt.
Men du tar väl inte alla på samma gång?
Nej, jag tar inte alla på samma gång. Men jag tänker om BookBeat har 900 000 eller fler ljud- och e-böcker, så kanske inte 156 startade egentligen är särskilt mycket.
Men det är ju ingenting.
Nej.
I förhållande.
Nej, men exakt.
Till katalogen som finns.
Verkligen.
Jag älskar ju att få bara koppla bort. Jag har liksom köpt ett par sådana riktigt feta lurar nu också.
Mm.
Sådana här som har noise cancellation, så att jag bara slipper ljudet av barn och annat som är hemma. Katter som jag med. Och så drar man på dem och så går man runt och småfixar lite grann och lyssnar på en riktigt bra ljudbok. Det finns då en annan förälder hemma som har koll på barnen, så det är inte som att någon behöver ringa SOS nu.
Nej.
Men bara känslan när man bara får landa in i en bok. Ja. Den är otrolig och den är så avkopplande.
Ljudbok för mig är, jag förstår inte vad jag gjorde innan.
Nej.
Men det var ju för sig typ innan smartphones nästan.
Just det, men det är den bästa flykten från verkligheten. Mm.
Och det är jävligt viktigt för mig vem som läser in. Alltså jag har lyssnat på så mycket ljudböcker och läst. Man kan ju liksom både lyssna och läsa.
Just det, när man växlar mellan. Ja.
Genom åren att jag har blivit extremt kräsen i röst.
Jag
kan höra på en sekund om det är bra. Jag vill bara alltså, snabbt tipsa om några böcker som BookBeat har och som jag har lyssnat på.
Mm.
Precis lyssnat färdigt på en bok som heter Lång väg hem, mina 25 år i sekten av Mariette Lindstein.
Mm.
Det handlar om en kvinna som har varit i Scientologerna. Och det här är en bok som är perfekt när man inte behöver vara 100% fokuserad.
Nej.
Förstår du? Alltså, den, så här, den går på lite i bakgrunden. Den är jätteintressant, kanske inte är liksom den största läsupplevelsen, men det är en perfekt bok att bara ha pågående där i dina små lurar. Den kan du ha när du inte har noise cancelling lurarna på.
Ja!
Mm.
Sen vill jag ju tipsa om en bok som jag har läst precis för min son Sam.
Mm.
Vi har både lyssnat på ljudboken och läst den. Liksom. Det här är då från I Just Want To Be Cool som har skrivit en bok som heter Skurkarnas skurk.
Skämtar du?
Alltså, den är,
herregud vad kul.
Man börjar också ifrågasätta moralen. Alltså, vi är inte riktigt i mål än. Alltså, vi har liksom typ ett kapitel kvar.
Ja.
Men typ så här, de kvällarna man kanske inte riktigt orkar dra av det där kapitlet, för det är ganska långa kapitel, då drar man bara igång ljudboken. Så kanske man hjälper honom att städa rummet samtidigt. Så man är där, men man behöver kanske inte läsa själv. Och sen kan man snacka lite efteråt vad som har hänt. För i den boken då, Skurkarnas skurk, behöver man debriefa. För att de är så jävla skurkiga.
Okej.
Ja, så det är ett bra tips. Det finns ju som sagt både böcker för vuxna och för barn, familj och annat. Så gå in på bookbeat.se och vi har ju ett litet erbjudande.
Mm.
Man får testa BookBeat gratis i 60 dagar och det här gäller nya kunder.
60 dagar? Alltså på riktigt?
Ja.
Alltså 2 månader?
Exakt.
Åh herregud, då hinner du med riktigt många böcker.
Verkligen. Gå in, använd rabattkoden Tabberaset.
Håller på med Mina drömmars stad, håller på med Djävulsgreppet av Lina Wolf, håller på med Om uträkning av omfång Solveig Balle.
Okej, men du kommer, det räcker Frida, nu räcker det. Tack. Nu är det viktigt. Nej, ingen mer.
Nej.
Okej. Vårt samarbete med Tradera fortsätter och jag tror inte att någon är gladare än jag.
Jo, jag.
Du är gladare än vad jag är.
Jag tror det.
För jag har också någon slags liten panik nu efter min Elgalan-klänning som jag köpte. Den var ju vintage också, men den kostade ganska mycket. Så nu behöver jag rensa ut och liksom kamma hem stålarna.
Jag fattar.
För att jag också skulle motivera för min man att jag inte ska liksom sälja vidare klänningen riktigt ännu.
Nej.
Jag har en liten drive som är på gång upp på Tradera, där jag kommer lägga upp lite guldkorn. Mm. Och jag tycker att det är så jäkla kul när man inser hur mycket pengar det kan bli.
Jag vet.
Och vad man kan göra av dem.
Ja, alltså jag började tänka, vanligtvis när jag säljer på Tradera så, men då kommer pengarna in och sen bara är de på kontot som vanliga pengar, eller man ska säga. Men nu börjar jag tänka att jag kanske borde liksom göra något speciellt av dem. Inte vet jag, alltså så här, åka på spa.
Det är smart, det man säljer kan man använda antingen till att liksom uppdatera sin egen garderob med cirkulärt mode. Mm. Alternativt typ, okej, det här blir en jäkligt fit resa med kompisar.
Ja, men exakt. Tradera uppviglar ju lite till mitt beroende av att rensa.
Ja. Så att jag älskar det är så dem. Enkelt, ja.
Ja, men jag älskar dem, men samtidigt så är det ofta jag ångrar mig. För att jag kommer ju in i såna jävla rensskov.
Ja, du behöver komma hem till mig och hjälpa mig. Och så kanske jag kan komma hem till dig och stoppa dig ibland när du inte har tänkt till varvet, när du ska skicka iväg grejer
exakt.
Till. Liksom, och så lägga upp och så skicka iväg dem. Med en liksom enkel QR-kod som man bara tar och visar för när man skickar packa.
Exakt.
Så hinner du ändra det kanske. Mm.
Jag är en person som... Jag älskar att sälja grejer på Tradera. Jag älskar att köpa. Ibland är jag inte så noggrann med att läsa annonserna som ni har hört förut. Och då kan man ju också bara resälla det igen. Alltså man behöver inte tänka så mycket på det.
Men hur menar du med det? Vad är reseller?
Ja, men du bara lägger upp annonsen igen som den har varit, fast med ditt namn.
Aha, så att om du postar en annons, jag köper produkten av dig, jag testar den hemma, den passade kanske inte 100%, då kan jag ta din annons med dina bilder som du redan har tagit och reposta den annonsen igen.
Ja.
Men gud vad smart.
Ja, men det är helt otroligt.
Så smidigt.
Tradera är Sveriges största cirkulära marknad. Och fan vad det är kul att handla second hand.
Ja.
Jag har också ett sökord.
Ja, det är inte samma som stoppord hoppas jag.
Nej, jag har ett sökord som är det bästa. Men jag kanske håller på det lite.
Du ska inte dela det?
Nej. Men jag vet inte. Alltså Tradera får gå in lite längre om jag ska göra det. Mm. Men det, säger jag det så kommer det explodera. Ja. Men vi säger tack i alla fall.
Stort tack
och
till Tradera.
Och in och kolla på våra annonser.
Ja, det måste ni göra. Mm. Och glöm inte nu att jag tror att vi redan i Sverige har uppnått våran kvot för jordens resurser. Det gjorde vi i april. Är man sugen på lite nya grejer, lite fashion, köp second hand.
Mm. Får se om jag kanske behöver handla tillbaka den där rodebjärklänningen som jag lämnade in.
Ja, billigt det låter. Ja.
Jag har ett ras också.
Mm.
Den här veckan är väl ett enda stort ras på ett sätt. Det har varit pisstufft för oss båda.
Mm.
Och i onsdag så var jag på begravning för min kompis mamma som jag har pratat om förut. Och jag har liksom inte varit på skogskyrkogården på begravning sedan min faste dog 2015. Och innan det var det min pappa. Så att jag var lite skakad när jag gick dit och också lite liksom rädd att det skulle vara i samma kapell. Du vet, att man får liksom minnen.
Har både begravningarna varit där också?
Mm.
Oh.
Det är så jävla vackert där, det är helt otroligt. Men jag har liksom märkt att jag har befunnit mig på skogskyrkogården ganska mycket genom åren ändå. Alltså jag har varit där varje år och tänt ljus och när jag är ute och går så hamnar jag ofta där. Jag liksom leviterar ditåt typ. Och i början var det som att jag behövde återvända för att känna det här igen. Alltså det här hemska. Det är så konstigt med begravningar för de är ju så jävla skoningslösa och avgrundsdjupa och de är sorgliga men man vill ändå uppleva dem igen.
Mm.
Vilket är så speciellt. Jag vet inte om det är för att de är fina också eller för att man typ ska gå vidare efteråt. Men man gör ju inte det. Man går ju inte vidare efter en begravning. Så därför vill man liksom tillbaka till den.
Nej, det är väldigt stort fokus på att så här, men efter begravningen så kommer det kännas lättare och bättre. Och jag tror att ceremonin i sig är väldigt viktig såklart för nästa steg i sorgen. Men sorgen är ju ingenting som bara klipps bort eller som fejdar ut. Ja.
Verkligen inte. Men det är också så jävla fint. Det är liksom en stor samling människor som alla sörjer tillsammans. Det händer ju aldrig annars. Vi har inte det i vår kultur att vi samlas och gråter ihop. Det vore ju helt sjukt i den svenska kulturen om vi liksom bjöd in 20 personer till vårt hem för att sörja.
Och alla blickar man möter, de är liksom i konsensus på något sätt. Ibland är man huvudrollen i sorgen, man liksom är sorgen mitt i den. Man står i strålkastarljuset av den. Sitter där på en hård bänk längst fram med allas ögon i nacken. Och man vet att de här ögonen bara är medlidande och omfamnande. Jag var där i juni 2009 med min pappa och min kompis var där nu i februari 2024 med sin mamma. Och jag tänkte så mycket att jag skulle behålla allt jag såg i mitt minne för henne. Att jag aldrig ska glömma. Jag ska berätta för henne om och om igen om hur vackert allting var och hur hennes man som satt precis bakom henne hela tiden riktade sin blick mot henne i liksom full kärlek. Och hur deras son vilade sin kind i hans hand när han bara somnade. Jag ska berätta för henne om och om igen om snyftningarna bakom mig. Alla små gulliga formationer av tanter som bara satt och snyftade. Jag ska berätta för henne om hennes egna blickar ständigt uppåt eller koncentrerat rakt fram. Jag glömmer inte och jag ska berätta allt jag såg. Och jag såg henne stryka håret från sin dotters kind, pussa henne på huvudet och vara den här trygga personen. Jag ska aldrig glömma hur hennes man strök deras sons hår när han somnade, pussade honom på huvudet och hur jag såg henne bli stark för att hon behövde vara det där. Jag är så stolt. Jag är så glad att jag fick en del av hennes mamma. Sen blir man bara så jävla trött efter en sån här dag. Någon finns liksom inte mer, men allas liv ska bara fortsätta. Alltså, mina barn är sjuka. Vi hade en live-shopping. Jag ska laga lunch. Jag sitter på tunnelbanan. Folk åker den som att ingenting har hänt. För det är ju verkligen så när livet stannar och rämnar så fortsätter det också helt jävla skoningslöst.
Det har ju varit tufft liksom av olika anledningar under en tid. Jag har ju känt att liksom med hälsan och sådär att det inte varit toppen. Och sen, det har ju också varit påfrestande för vårt äktenskap. Och vi har haft det pissdåligt verkligen.
Mm.
Och sen kommer det bli ännu värre. Inte för mig och Kjell, men liksom i livet. Och nu tänkte jag att jag ska, och jag vill och jag behöver ta er tillbaka där det började.
Mm.
Det är maj 1988 och jag ska fylla 3 år efter sommaren. Och hela släkten kommer liksom och går i vår lägenhet på Tumminaregatan i Visby. De är där hela tiden. I dagar, kanske veckor. De gråter och mamma kokar kaffe och de gråter. Och pappa rafsar ihop något och äter. De gråter och mamma kokar lite kaffe till. Jag går runt med en liten papperstuss som jag gnider i ögat för jag vill gråta med. Men jag är 3 år så jag förstår inte varför alla är så ledsna. Min kusin Josefin är 17 år 1988 och hon har något särskilt över sig. Det är liksom en utstrålning och en glimt. Sådana här ögon som är liksom strösslade med glitter och stora drömmar som man kan se hos vissa. Hon har varit rosendrottning på Gotland och det här är ju en skönhetstävling som absolut inte ska vara en skönhetstävling utan en personlighetstävling, men vi vet att det är en skönhetstävling.
Ja.
Så här, sluta bara. Och hon då vinner den här tävlingen och är då tillsammans med Gotlands största hockeylöfte. Han heter Niklas. Och de sitter ofta barnvakt för mig. Och jag har flyktiga minnen av Josefin, av hennes famn, av hennes hake med en sån här liten grop. Och att jag liksom stoppar min lilla tumme i haken. Nej. På henne när jag är i hennes famn.
Hon var ju väldigt vacker, du har visat en bild på henne.
Ja, hon var otroligt vacker, var hon. Hon vann ju också en personlighetstävling, förlåt, skönhetstävling. Men på kvällen den 27 maj 1988 säger Josefin till Niklas att hon får huvudvärk. Och den smäller till från ingenstans. Och sen faller hon ihop. Hon har haft en tidsinställd bomb i hjärnan. En aneurysm tror jag det är. Som man liksom räknar ner till tidens slut i hemlighet. Och ambulanspersonalen kan inte göra någonting för hon är redan död när de kommer. Hela släkten är i chock såklart. Och mamma har 4 syskon och de har också varit varandras bästa vänner. Syskonen Jakobsson som samlades med husvagnarna på sina föräldrars tomt precis vid havet i Lausviken varje sommar. 10 minuter med cykel rakt ner för spacke från deras hus i Alskog där mormor födde alla barnen utom det sista. För då var det liksom lite trendigt att födde på sjukhus.
Mm.
59 kanske det var. Husvagnarna stod i någon slags U-formation runt stugan som morfar hade byggt själv på skyttomten som han hade köpt för 50 kronor kvadratmeter. Helt sjukt. Syskonen Jakobsson kokade kaffe på hembränt när vattendunkarna var tömda. Fanns ingen rinnande vatten. Och vad gör vi då när vi är sugna på kaffe? Vi tar hembränt istället. Den här släkten var väldigt sammanbunden. Men nu har de liksom börjat slita på varandra. För när ett syskon förlorar sitt barn blir allt så sorgligt. Det blir för sorgligt. För bandet tog sönder bit för bit och spottes ut som det kan göra när allt är nattsvart. Niklas då, Josefins pojkvän, han sitter i bilen på väg till sitt sommarjobb en dag och han somnar framför ratten efter all sömnbrist. Och han har inget bälte. Och kroppen slungas liksom ur bilen och han kommer sen vakna och vara förlamad från midjan och neråt. I augusti 1988 ska jag fylla 3 år. Och nu ska vi höra min kusin Annette. Annette är Josefins stora syster. Och hon frågar mig vad jag önskar mig dagen före min födelsedag.
Vad önskar du dig när du fyller år, Clara? Vad vill du ha?
En kaffe.
En
kaffe.
En kaffe. Vad ska du ha kofoten till?
Mysa med.
Jag vill ha en kofot som jag ska mysa med. Och ingen begriper varför. Men när Niklas kommer några veckor senare med ett litet gosedjur i present så trillar poletten nerfallet. För det här är då en spräcklig kossa med stora fötter. På fötterna så står det I love you. Och jag skriker, min kofot!
En kofot!
Ja, det är en ko med stora fötter, det är en kofot. Det är den jag ska mysa med. Innan var de liksom lätt oroade över min framtida karriärsbana. Vad är det hon ska bli? Är det en liten familjen Knyckerts här?
Ja, men också på något sätt Klara Kår. Att kunna önska sig en kofot när du är 3 år. När du visade mig det där klippet så var jag inte chockerad.
Du vet ju inte vad det var egentligen.
Nej.
Jag skickade alltså bara klippet. Ja, utan inramning. För jag tänkte att du skulle få höra det nu. Men det är ju då så att Niklas då berättade att jag har trådne efter den här kofoten när jag har varit med honom och Josefin på Tempo. När hon fortfarande levde. Och nu lever hon inte längre. Och Niklas sitter i rullstol. Och han är inte längre något hockeylöfte. Men han kommer att tävla i OS i rullstolstennis och rullstolsbasket. Han kommer att hjälpa barn som mött samma öde som han själv.
Mm.
Han vet det inte själv än. Men han kommer att bli viktig för så oerhört många. Och älskad av exakt alla som möter honom.
Mm.
Efter några år så lägger sig ilskan i släkten. Men sorgen finns kvar och den kommer alltid att finnas. Släkten lager det här bandet igen, centimeter för centimeter, syr och liksom trocklar med försiktiga händer. Min moster anklagar inte längre sina syskon för att de inte har förlorat barn, att deras barn lever. Och jag börjar besöka Josefins grav och jag pratar med henne. Och den har... den har en liten vit porslinsduva som blickar ner mot marmorstenen. Och stenen läser bara Josefin, 17 år. Varför?
Ah. Nej.
Ja, varför? Sorgen, som sagt, sorgen kommer alltid finnas. Det är liksom ett släkttrauma, såklart.
Mm.
Jag växer... Oj, hur ska jag kunna göra det här? Vi får se hur det går. Vi får se. Jag växte upp som sladdbarn och mina syskon är ju 7 och 11 år äldre. Och de flyttar tidigt hemifrån. Men jag har mina 3 jämnåriga kusiner. De heter David, Adam och Alexander. Och vi röjer hårt. Davids bakgård är liksom stor och den har en grotte i berget. Om man står då på höjden uppe vid vår klockegatan så kan man se rakt ner bakom H10-huset. För han bodde i H10-huset då. de som bor på Gotland vet vad H10-huset är. Eller de
jag
som
vet
där.
Inte vad du pratar om, men jag nickar.
Men det är en sån här trendig fik och affär med stygg inredning och modekläder nu.
Okay.
Där på den gården utspelar sig nästan hela min barndom. Och det är bara ett staket från min förskola på Persgren, där David också gick. Min kusin David har haft en tuff start i livet. Han är det enda barnet i syskonskaren som adopterades bort från familjen på Sri Lanka. Vilket är ovanligt för han var pojke.
Mm.
Och de adopterar ju oftast bort flickor.
Mm.
För pojkarna kan, i den kulturen då i alla fall, så kunde liksom pojkarna dra in stålar. Mm. Och flickorna kanske inte det. Och det är så oklart varför. David är inte alltid god. Men han är inte heller alltid ond. Och vi lever som bror och syster. Men relationen är komplicerad och jag kanske får återkomma till det, för den berättelsen är så otroligt lång och jag vet inte ens var jag ska börja där.
Nej.
Men jag älskar honom, oavsett. I februari 1999 så dör vår morfar Alex. Jag och David har då hunnit bli tonåringar och åka till sjukhuset för att se morfar i visningsrummet.
Mm.
Och rummet är kallt och det doftar blöt sten och lågen på ljuset flack från ventilationen. Och vi står där i tystnad, bara han och jag, tills David säger: jag undrar vem som kommer ligga här nästa gång.
Mm.
Den 13 september sitter jag vid matbordet i Kryddgränd och skriver klart ett NO-arbete för Wolfgang Brunner.
Mm.
Det är alltså läraren som vi hade den här lungmätartävlingen med, som jag pratade om i ett typ förra avsnittet. Och han berättade också under sexualkunskapen att han hade knulle på sin fru på köksbordet. Och det piggade fan upp. Alltså på riktigt. Att det inte bara är så här ser en penis ut. Utan han bara, vet ni vad? Ibland blir man bara jävligt kåt och sen så tar man sin fru upp med henne på matbordet. Upp med kjolen. Och sen tjoffar man igång.
Ja. Saknar.
Jag tror också att han är typ så aktiv i Miljöpartiet nu.
Är det sant?
Ja, men det känns som en så här fri 70-talssjäl, ja. Liksom. 70-talsbohem.
Ja.
Ja, älskar dig, Wolfgang. Om du lyssnar på det här. Jag tror inte det. Men jag sitter där vid köksbordet och telefonen ringer. Klockan är kanske 21 och mamma svarar i sovrummet. Och jag hör hur hon snyftar. Och jag vet. Jag vet redan när hon kommer runt dörrposten. Och det är så sjukt att jag vet. För jag vet ju inte. Men jag vet. Och hon säger bara: David är död. Och jag skjutsar den här trendiga italienska skinnstolen in i väggen. Ni vet den här som man kan svikta på, som jeanslinningen alltid fastnar i när man skulle ställa sig upp.
Nej, jag vet inte vad du pratar om.
Stålram och sen är det en skinnsits, onödig detalj kanske, men den var väldigt vanlig då, väldigt trendig. Den här åker in i väggen för jag bara fläkar mig upp, kastar mig från bordet och springer in i mitt rum och drar på stereon på högsta volym. Och rasar ihop på golvet och vrålar utan slut. David har sniffer butangas som en skojig grej hemma hos en kompis. Och han kvävs av sina egna spyor innan ambulansen hinner dit. Och efter det här var allt så jävla oklart. Och jag får liksom ingen rätsida på tiden, för den är förvrängd. Jag får inte se honom i visningsrummet, fastän svaret på hans fråga när vi var där senast, var han.
Mm.
Han kom och ligger där. Jämte lågen på ljuset som flackar av ventilationen. Där allt doftar blöt sten. Det är han. David dör den 13 september 1999. Tupac Shakur.
Men herregud.
Men hur säger man?
Tupac Shakur.
Tupac Shakur. Okej. Okay. Tupac Shakur. Ja. Tupac Shakur dör också den 13 september, men 1996. Och kort efter Tupac.
Du kan säga bara Tupacs död.
Okej. Kort efter Tupacs död börjar då det här ryktet, det här om att han har fejkat sin egen död, som vi nog aldrig känner till.
Mm.
Och David är svart och han lyssnar på gangsterrap och han dör samma datum. Så det tar inte lång tid för de här ryktena drabba även honom.
Mm.
För David kan ju inte vara död. Det måste vara en komplott. Så på begravningen ska kisten öppnas för att ryktet är så ihärdigt att den här 15-åringen på Gotland har fejkat sin egen död. Bizarrt.
En öppen kista.
Vi måste ta död på ryktena.
Det är...
Nej, jag vet, men det blev så, det var så. Och det är kanske 200 människor som rör sig mot norra kyrkogården. De flesta barn i tonåren. Gravarna ligger där, vänder mot havet. Och det är som att salte vindar piskar oss in i det här Alla helgona kapellet, som det heter. I slutet av ceremonin så ber prästen de som vill att lämna. Det är alldeles för få som gör det. Och när kisten skruvas upp och locket lyfts åt sidan så utspelar det sig något som jag inte önskar någon egentligen. Det är fullkomligt bisarrt, för jag hör ljudet av alla de här högstadiebarnen fortfarande inne i huvudet. Det är sorg i kör. Den är så omöjlig att kontrollera att det är liksom fler som skriker, bara skriker rakt ut. Och vi går i rad till kisten. Det är liksom det här lämmeltåget av jämmer. Och han ligger där blek. På huden har det bildet små pärlor av kondensen. Och jag är skräckslagen när jag lägger min ros i hans famn och jag böjer mig fram. Och i stundens ingivelse, jag vet att jag måste nu. För vårt sista möte ska vara ömt och det ska vara kärleksfullt. Det ska inte vara kyligt, det ska inte vara elakt. Så mina läppar snuddar vid hans panna i en kyss. Men han är kall och han är borta. Under en period så kommer jag gå och sparka på hans gravsten på norra. Han ligger nästan jämte mormor och morfar och farmor och farfar. För alla utom mormor dog liksom inom loppet av det här året. Och jag är så arg, för jag vet inte hur jag ska kunna vara ledsen. För ledsen är ju att acceptera. Och vår berättelse ihop blev aldrig klar. Jag är inte klar. Och jag sparkar, jag stampar, jag sparkar. Och jag skriker, David, hör du mig? Jag är fan inte klar! När jag och David separerar, alltså det här är David Sundin. Det här är många, många år senare. Men då börjar liksom marken skaka under mig, som den gör i en separation med barn. Den skakar som en jordbävning, det är liksom en nia på Richterskalan. Och jag får komma till en kurator, och han heter Rickard. Och han har liksom noppriga koftor och beige manchesterbyxor och är väldigt orakad. Man undrar om man kanske har alkoholproblem. Han noterar liksom att jag hela tiden återkommer till situationer med min kusin. Fastän jag är där på grund av separationen. Jag graviterar mot den här gravstenen som jag står och sparkar på. Och så en dag så säger jag kuratorn, du har aldrig berättat för mig vad din kusin hette. Och de här orden når liksom hela vägen in, för jag faller fritt nu. Och min röst går snabbt från en viskning till ett tjut. När jag säger, han hette också David.
Mm.
Porten till någon slags läkning ändå öppnades där av Rickard i nopprig kofta på en kuratormottagning i Frihamnen. För när jag träffade David Sundin så slutade jag tänka på min kusin med samma namn. Och jag tror ju nu att det är, eller det var, en skyddsmekanism.
Mm.
Jag fick inte ihop det i mitt huvud annars. Hur skulle jag kunna leva med David och inte David?
Mm.
Och när det tog slut med pojkvännen David så reaktiverades då de här... det där traumat med min kusin. Genombrottet leder ju till någon slags traumadiagnos och jag går ett år i behandling. Det blir bättre.
Mm.
Men nu ska vi hoppa tillbaka till lite före separationen från David Sundin. Jag bara kallar honom för David nu framledes. Ni får försöka hänga med. Jag tror det här är vintern 2009 eller kanske 2010 och vi bor då tillsammans och vi börjar umgås med min kusin Adam och hans pojkvän. Och Adam är ju en av de här kusinerna som jag växte upp med. Som ett syskon. Liksom. Vi umgicks mycket. Och han har precis hämtat sig från malignt melanom. Efter att vården schabblade bort hans biopsi.
Mm.
För när det växer tillbaka kommer han in igen. Och då är det ju malignt melanom som han har gått med kanske ett år längre än vad han borde ha gjort.
Mm.
Och efter behandling då så säger de att men du är frisk. Och han är inte frisk. Under några år så tappade vi kontakten, för han hade det väldigt struligt då av olika anledningar och jag vill inte gå in på dem. Men sen för ett par år sedan så får han ordning på livet igen. Och det är en sån fantastisk resa han gör.
Mm.
Det finns inte många som kan göra den resan. Från absolut botten till att driva eget företag med flera anställda. Och min morbror pratar ofta om honom med mig, hur stolt han är. Men Jakobssons syskonen är ju otroligt dåliga på att säga sånt till sina barn. De säger det om oss inför andra, men sällan till oss. Inte, liksom, inte när vi lever. Och vi börjar ha lite kontakt igen, Adam och jag. Och så efter förra sommaren så börjar han få problem med kräkningar och smärta. Och efter upprepade vårdkontakter så är det hans husläkare som ringer en tisdag klockan 17 på sin hösten. Och på knack i svenska säger han, du har tumörer i hillkroppen. Vi kan räkna dem till 9. Fram till det här har han alltså blivit nekad vård. Han har till och med blivit utburen av väktare från akutmottagningar. När han har haft så ont att han inte kan gå, han bara kräks. De har kikat då i journalen och de vägrar ge honom hjälp på grund av hans tidigare historia. Enkla prov där hade ju kunnat motbevisa deras antaganden.
Mm.
Men vården behandlar inte människor jämlikt. Och det är fan en fruktansvärd insikt.
Ja, det är så jävla fruktansvärt.
De här tumörerna är förmodligen då metastaser från hudcancer. Eller det är metastaser från hudcancern han hade tidigare. Och de är illakartade och han påbörjar immunterapi. Och så förra helgen så hör han av sig och berättar att han är inlagd igen. Tumörerna har växt trots behandlingen. Och jag åker till sjukhuset och det blir en fin eftermiddag. Vi röjer runt med honom sittandes på rollatorn och den här syrgastanken han måste ha i liksom släp. Det känns så otroligt rock'n'roll när han säger att vi ska lämna sjukhuset för att köpa nikotin på andra sidan gatan. Och jag känner mig nästan som att jag kidnappar honom när jag springer med honom på rullatorn.
Mm.
En scen. Det är verkligen en scen för dem som kör förbi. Och här är vi ju bara barn. Vi är barn igen. Och han pratar om resorna han vill hinna göra. Och det han ska återuppleva. Mexiko. Thailand. Och jag säger att det kommer att bli så. Det ska bli så. Och när vi ska gå så kramas vi. Och han faller liksom bara ihop i min famn och gråter. Och vi säger inte hej då, för hej då där, det är fel.
Mm.
Och sen när jag står i hissen ner till garaget så bryter jag ihop inför en manlig sköterska som inte vet vad han ska titta. Han tittar ner i golvet bara.
Mm.
Och jag snörvlar liksom, förlåt, när de här hissdörrarna öppnas och så springer mot bilen och gömmer mig. Vi har ju äntligen tagit upp kontakten, Adam och jag. Men att ses har inte prioriterats. Vi har båda tänkt sen. Sen när barnen är friska, sen när det är lite mindre på jobbet, sen när man inte har liksom redovisning i företaget, sen.
Mm.
Men vad händer med sen om bara nu finns? Och så kommer sms'et. Och jag gråter och jag kan inte sluta. För nu har tiden ett slut. Linjen kommer till sin ände. Och ännu ett av mammas syskon kommer begrava sitt barn. Så de här syskonen, jävla Jakobsson, lever alla fem. Gamla och lite bittra. Och de har långa liv bakom sig. Liv med småaktigheter, onödigt tjafs om ingenting. Två av dem pratade fan inte på ett halvår för att den enes man kallade den andres man för din mjölna jävel under ett partiklubb. Vilket egentligen inte är så jävla elakt. För han hade ju en kvarn och han var mjölnare. Så vad pågår? Va? Lägg av!
Lägg av!
Lägg av! Och jag är rasande. För vi ska inte behöva begrava fler barn i den här släkten. Och Gud måste ha tappat greppet. För Gud kallar hem människor i helt fel ordning. Och det känns inte som att det finns en livsläxa här. Det finns inget vi behöver förstå om oss själva. Och inget som kommer att göra oss starkare tillsammans. För döden är väl ändå meningslös när den drabbar dem som inte har fått leva klart sina liv.
Mm.
Men så inser jag att jag har svaret ju. Jag vet redan. Jag håller fast med vid det här. Vi är energi. Och energi kan aldrig dö. För så funkar universum. Tiden är inte en linje. För linjen är en konstruktion av människan. Och tiden är relativ. Det är bara fråga Einstein. Har du gjort det?
Nej, jag har inte frågat Einstein.
Gör det.
Ja.
Du kommer få tillfälle. För när energin lämnar just den här verkligheten som vi människor har skapat för allt levande på jorden, i tiden vi uppfunnit själva, så kliver energin vidare till nästa verklighet. Jag vet det här, för ibland har skiktet mellan de här verkligheterna blivit så tunt att jag skymte igenom. Och när det är dags och min energi kliver över, allt som är jag i själen, då kommer jag liksom få stoppa min lilla tumme i min kusin Josefins bakkropp igen. Jag kommer få de svaren jag behöver från min kusin David. Kyssa hans panna, den är varm. Och jag kommer röja, som jag kommer röja med min kusin Adam. Vi är i tiden nu, vi är i evigheten sen.
Någonting måste gå sönder för att himlen ska vara blå. Någonting inom oss, någonting vi burit på. Någonting ska falla för att ett hjärta ska slå. Någonting som stått så länge, en av oss måste gå. Någonting måste gå sönder. Någonting inom oss går isär. Det finns inga under. Efter det sista kapitlet vill man ha ännu en dag. Men vi är äldre nu och närmare himlens namn. Varför är det när man minns det som aldrig blev av? Någonting måste gå sönder. Någonting inom mig går isär. Det finns inga under. Här är allt som är förlorat. Allting bär mitt namn. Det här är sorgen i mitt hjärta som jag målade för dig. Det här är sången och orden som följer mig. Någonting måste gå sönder. Någonting inom mig går isär.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.